Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna ska ni vara till Indiepodden avsnitt 89. Vi har haft en veckas uppehåll här nu och visst känns det, Jakob Fredriksson, som att det är en evighet sedan vi gjorde detta. Vad ska vi med sommaruppehåll göra egentligen?
Ja, glad sommar, Ronny. det är lite så att när jag kollar på kalendern närmsta veckorna så är det typ DTM som händer. Så det är lite öda på motorsportsfronten nu. Men då är det väl ett bra läge för oss att gå igenom vad som faktiskt har hänt hittills under 2021.
Ja, men summering av första halvan av säsongen, det är väl alldeles utmärkt så här mitt i sommaren. Och det har hänt en hel del.
Favoritögonblick, har du något sånt?
Nej, men det måste ju vara ändå Marcus Erikssons första Indycar-seger i Detroit.
Ja, stort ändå. Men Helio Castroneves fjärde seger på Indy 500, det var absolut mitt favoritögonblick under säsongen. Det tyckte jag var riktigt häftigt. Så, sorry Marcus, men Helio. Ja. Alltså, Helios firande efter Indy 500. Det var det största ändå.
Ja, vi kommer ju komma till Indy 500. Vi kommer prata om Helio Castroneves och 40-plussarna lite senare i avsnittet här nu. Men det är ju, man känner sig lite så här dum kan man säga i efterhand. När man, vi nämnde ju knappt Helio Castroneves inför Indy 500.
Ja, och sen så ändå i My Shank Racing-bilen som förra året var den långsammaste bilen på banan när det var Junkos Racing som ägde det chassit och sålde det till My Shank Racing och så går det samma chassit som var långsammast på kvalet går och vinner. Ja. Med en förare som var borträknad, så det är en comeback for the ages.
Om man tänker på att det har varit så många olika vinnare så hittills under säsongen också, så har det varit väldigt många highs and lows. Och då har man en sån som Felix Crash till exempel i Detroit, samma race som Marcus till slut vann då. Den var ju riktigt obehaglig då, och det är ju skönt så här i efterhand att veta att han är tillbaka. Jag har ju sett på sociala medier att han och Pato Ward har varit i Italien och förkovrat sig på Sparkos typ fabrik eller någonting, och de har hållit på med att plocka potatis och allt vad de nu har gjort där i promotionsyfte.
Säkert druckit gott vin också. Så skönt att se att förarna också njuter av den här ledigheten. Ja. Och, men apropå lows ändå, så tycker jag att det sämsta med den här säsongen, det är antalet startkrascher. För det har ändå varit 4 av 10 loppen än så länge har haft en säkerhetsbil på första varvet, och det tycker jag är lite illa ändå. Och säsongen började precis med en ganska rejäl startkrasch där Felix, han har varit med i 2 av de här startkrascherna, men där började verkligen Felix säsong riktigt illa.
Ja, vi har ju pratat om det, och du har återkommit framförallt om det flera gånger, Jakob, just om att de får börja skärpa till sig nu, för att det har varit ovanligt många startkrascher. Men hänger det ihop med att det är just rullande starter och hur de är disciplinen i dem, tror du? För tar du Formel 1 eller europeisk racing, där är det ju stillastående start, där händer också sin beskärda del av incidenter i och för sig.
Ja, jag skulle snarare jämföra med Formel 2, för i Formel 1 så är nog förarna ändå lite försiktigare. Inte nu på Silverstone i och för sig. Men man kanske ska jämföra med Formel 2. Och jag är inte så säker på att det ser bättre ut i Formel 2 ändå. Men på den här nivån så borde det vara samma statistik som Formel 1. Att det ska inte behöva vara så här stora masskrascher tre gånger om året liksom.
Nej, och till exempel i Indy Lights, där körde de också rullande starter och där tycker jag det har varit ganska disciplinerat. Det har inte varit jättemånga incidenter där, där skötte de sig ganska fint, men där är det å andra sidan bara typ 12 eller 13 bilar.
Mm. Jo, å andra sidan. Men vi kan väl gå igenom lite lopp för lopp lite snabbt, och när vi är inne på Barber så när startkraschen där orsakades ju av Joseph Newgarden som tappade bilen på första varvet och var mitt i banan. Ryan Hunter-Reay fick ett däck i ansiktet, men airscreenen, tack och lov. Och Felix var där och Rinus Wikey var där och ja, stort sett halva fältet. Men det var ju Alex Palou som skrällde till då, för vi hade ju inte räknat med Palou jättemycket inför Barber. Men han vann och tog sin första seger i karriären. För Marcus del, det här berömda depåproblemet uppenbarade sig redan på en gång. De vaskade ett fint resultat genom att räkna ut att han behövde... De trodde att han behövde mindre bränsle än vad han egentligen behövde, och det var ju en tråkig början på säsongen.
Ja, verkligen. Och ett low då för Chipinessis del där, för hans del, samtidigt som du var inne på Alex Palou då. Det var ju väldigt osäkert inför säsongen huruvida Alex Palou skulle ta någon större roll. Han tog över Felix bil där till exempel, och frågan är då liksom, har hans erfarenhet och bakgrund, hur tongivare han skulle bli under sitt första år i Chip Ganassi. Men det är, ja, han har ju varit årets överraskning kan man ju säga, och det slog han ju an den tonen direkt på premiären i Barber.
Ja, alltså jag jämförde honom innan säsongen med Ed Jones. Både Palou och Jones började Indycar-karriären hos Dale Coyne. Jones gjorde ett bättre rookieår än vad Palou gjorde, och sen Jones kom till Ganassi-bilen 2018 och var inte i närheten av Dixon, medan Palou slår Dixon first time out. Så riktigt bra säsong hittills för Alex Palou.
Och det här slog ju också, om vi återkommer till Marcus där, och deras, ja, det var ju taktiskt problem då, eller strategiskt problem, när de tankade helt enkelt för lite bränsle i tanken då, och det satte ju igång en återkommande rant från vår sida där med att teamet måste skärpa till sig och förbättra sig för inte sinka Marcus framsteg under racet då.
Men det skulle dröja ett tag, tyvärr.
Ja, det skulle göra det, men nu har ju det är ju vänt. Men tyvärr så har ju detta slagit an det som hände då, att Felix drog sig in i den här startkraschen då, där som Newgarden satte igång på Barber. Och där har ju det fortsatt i mål för Felix till. Jag vet inte riktigt hur mycket det beror på ett första race, men han hade inte så mycket att göra åt. Han kunde inte göra så mycket. Nej. Felix i det läget. Och jag vet inte, var startade han ifrån i det racet? Det var ju mitten helt enkelt. Det var ju...
Ja, mot slutet till och med. För han snurrade ju på kvalet. Han gjorde en liten tabbe på träningen. Där han låste upp däcken på vägen i depån och slog sönder hjulupphängningen lite lätt. Men det tappade ändå lite tid där och snurrade i kvalet. Så det blev en snöbollseffekt som fortfarande inte slutar snurra. Men sedan på St. Pete, så tyvärr så Felix bästa resultat är bara den 12:e, men det kom ju på St. Pete där han i alla fall körde ifrån startkamraten Pat O'Ward. På St. Pete så var det ju Colton Herta som skuggades i mål av Joseph Newgarden. Det var ju en intressant batalj de två, det var inte liksom närgånget, men Newgarden jagade Herta liksom från start till mål, så var de ett par sekunder från varandra. Marcus däremot, han kom sjua. Okej resultat tyckte vi då. Nu känns det borde väl vara bättre, eftersom han kvalade bara på 16:e.
Ja, där följde han ju upp det starka kvalresultatet från Barber, för där tror han sin första fast six fick han väl på Barber. Och så tänkte man, nu har det nog löst sig med kvalfarten här nu som vi hoppade så mycket på liksom. Och så blev det ju en som, vad kvalade han? 16:e sa du?
16:e.
Ja, precis. Men ja, där visade han i alla fall prov på bra racefart. Och vart blev det till slut, sa du? Från
16 till 7, så tänker man hade startat i topp 10. Så. Men det var fram till Detroit, så var det liksom story of Marcus karriär i alla fall.
Mm. Och här blottade ju sig, kan man säga, McLaren, Arrow McLaren SP's svaghet på St. Pete egentligen, för just road och street course farten kan det vara lite upp och ner med, och det var väldigt påtagligt just på St. Pete hur Felix körde ifrån Pato O'Ward. För se, delade du in Pato O'Wards stinter i två delar, kan man säga. Det var det första, första delen av stinten var ju som alla andra, eller stark liksom. Och sen så var det som en helt annan bil och en annan förare sen, för som blev frånlagt av alla. Och där var det Felix som visade bättre bättre fart helt enkelt, racet igenom, och körde ifrån Pato O'Ward helt enkelt. Ja. Till en, som du säger, 12:e plats då.
Mm. Bättre racecraft där, och O'Ward slet ju däck som tusan, medan Felix lärde sig hantera är abnorma slitaget som bara McLaren verkade ha den här igen.
Och sen då så kom ju då den första årets första oval då, det var ju doubleheader på Texas. Två race på en helg.
Det var en rätt udda helg ändå. Inte så många omkörningar, inte en Texas-lopp som man är van med det. Men dock lite fortsättning från 2020. För det var ju Scott Dixon som defilerade hem en ganska säker seger. Han duellerade ut Alex Palou tidigt på loppet. Men sen fick han ju faktiskt Felix och Hasorna igen. Precis som 2020. Mm. Felix bästa helg hittills, men ändå inga resultat därifrån.
Mm. Han var ju urstark den helgen, och, eller på det, till det racet där. Och det också visade ju någonting som han sa i efterhand i intervjuer, att han har fått en helt annat självförtroende på ovaler. Även om inte riktigt resultatet har kommit hans väg, så är det ju, det är inte längre någon tvekan om att hans racecraft även på ovaler är väldigt stark. Och det är ju synd att han inte fått resultatet med sig.
Det var ju det sista depåstoppet som blev en katastrof för bägge svenskarna där.
Just det.
Felix bromsade ju på sig lite, men det borde inte kosta mer än ett par sekunder. I och för sig under gul flagg så kan det ju kosta ett par placeringar, men förhoppningsvis inte mer.
Problemet med att han bromsade på sig, var det att han...
Han missade depå fönstret med någon meter, så de fick rulla tillbaka honom lite grann.
Ja, just det. Just det, ja, just det.
Men det stora problemet var att när han kommer ut så står ju Marcus Ericsson mitt i vägen med tre hjul.
Mm.
Och extremt typiskt tänkte man ju då, liksom, hur illa kan det gå nu? Det var väl 50 varv kvar eller någonting. Det skulle ha varit en enkel sista stint.
Mm.
Behöver bara klara det här depåstoppet, men bägge svenskarna faller ur topp 10 där.
Men vi får ändå belysa den tredje svensken i IndyCar, Mattias Jönsson, som är Scott McLaughlins chefs... mekaniker som ledde ju då teamet. Det var ett starkt depåarbete där som bidrog starkt till att Scott McLaughlin tog hem en andra plats i första racet på Texas.
Mm, hans första ovalrace. Så
nybörjartur? Nej, tyvärr inte.
McLaughlin är ett urproffs som har visat sig hantera ett mängd olika sorters bilar. En miniskräll där, men det är ju McLaughlins bästa resultat hittills. Jag tycker han var lite osynlig. Men vi kan komma in på McLaughlin lite senare, för det var ju ett till lopp på Texas och en till stor startkrasch. Därmed, när Connor Daly hamnade upp och ner. Och han röt ju till lite grann i han intervjuades på tv med att det är för många startkrascher i IndyCar, vi måste prata om det här. Och det var ju... Det här skedde ju för att det var väl någon som försökte tjuva. Jag tror för mig att det var Pietro Fittipaldi som försökte tjuva lite, och så blev det en dragspelseffekt längre bak i fältet. Och ja, Daly som startade längst bak försökte komma igenom en lucka som inte fanns längre. Jag tror det var James Hinchcliffe som stötte till hans bakhjul, och så var han upp och ner. Det var inte jättehög hastighet, så det såg mer dramatiskt ut än vad G-mätarna sa. Mm. Men ändå, det borde inte få ske sådana där saker.
Jag tror faktiskt att en bidragande orsak där till att, eller bidragande anledning till att Connor Daly klarade sig så pass bra för den, det är att han har så himla snygg hockeyfylla, så han ser helt enkelt för bra ut för att skada sig allvarligt inom racing.
Ja, jo. När vi snackade tidigare i år, Connor och jag, så kallade jag honom den snabbaste frisyren in i Indycar, det tackade han för. I alla fall, det decimerade fältet gör det bättre race än det första Texas-loppet gjorde. Det är liksom, nu var det ett öppet race. I första loppet så var det Dixon som ledde med en 200 varv. Nu var det ju Dixon, Newgarden, Ray Hall och till slut Pat O'Ward som fick leda loppet. Och Will Power var ju med där och fightades, men det blev ju lite bortknuffad. Han fightades hårt med O'Ward tidigare under loppet, men sen blev han lite bortknuffad i en annan incident mot slutet. Och svenskarna är ju bra med det här, var ju bra med det här också, men nu var det ju Felix tur att släppas ut i depån med bara 3 däck. Så ja, inte ett resultat där, trots att han hade fart för en topp 5.
Nu spekulerar vi bara, men det gillar vi ju här i Indypodden. Vad tror du om, vi säger att båda resultaten på Texas Race 1 och Race 2 hade gått Felix väg där, så att han hade fått med sig 2 riktigt bra resultat därifrån. Kanske till och med en pallplats. Vad tror du Felix hade varit där han är just nu under säsongen om han hade fått med sig de av resultaten? Eller tror du att scenariet hade blivit annorlunda då? Framgång för ju framgång.
Ja, jag tror kanske att det hade släppt lite på självförtroendefronten. Men så finns det gärna random saker som sker som olyckan i Detroit. Men kanske att Indy 500 så hade det... Marginalerna kanske hade funnits på hans sida då, men ja.
Ja.
Vi hade skrivit om den här säsongen på ett helt annat sätt i alla fall.
Ja, det hade vi nog gjort. Och på tal om Indy 500, så om man går till Indianapolis då och det racet då, Month of May vi är inne i nu då, och race nummer 5, då pratar vi om Indy Grand Prix som är då racet innan Indy 500. På Indy Grand Prix som körs på roadcoursen då på Indianapolis Motor Speedway, så där var det ju en riktigt rolig överraskning när rookien Romain Grosjean tar pole position.
Ja, det är en av årets feel good stories ju. Lite drygt halvår efter olyckan i Bahrain, och han har verkligen visat att han har farten med sig som han visade särskilt under Lotus-tiden i Formel 1. Men någon annan som hade verkligen farten med sig som också har haft ett breakout-år är Rinus VK som tar sin första seger, kör om Grosjean på banan, lite fiffigare däckstrategi och leder hem Grosjean i mål. Det var ett kul lopp, inte jätte händelserikt, men det är också sådana sorters lopp som jag tycker är bäst när det fightas på banan, när det är liksom tension när det gäller strategier fram och tillbaka. Jag kanske inte sa så direkt efter det här loppet. Jag minns att jag var lite, jag hade hoppats på Grosjean bara för just den här feel good storyn, men jag har omvärderat det lite grann, och när det är verkligen full fart loppet igenom, det är då racing är som bäst. Dock så hade vi här ytterligare en startkrasch. Nu var det Connor Daly igen som fick sin bästa kval hittills i IndyCar-karriären spolierat. Jag tror det var en kollision med Simon Pagenaud som sabbade Dalys växellåda som blev stående i första kurvan. Och det är ju synd att Daly och Felix är ju de olycksfåglarna när det gäller startkrascher då. Bägge har varit med om 2 stycken.
Ja, den här startkraschen var däremot inte kanske lika spektakulär och vårdslös som kanske den var på Texas då. Men ändå anmärkningsvärt att Conor Daly drabbades ytterligare en gång. För han har haft ett tungt år.
Ja,
så här långt.
Carpenter Racing är ju ett stall som är antingen eller. VK vann ju här, men Dalys sida av stallet och herr Carpenter själv, de har ju inte glänst till på samma sätt. Ed Carpenter kör ju bara ovalerna, men han var ju rätt osynlig i Texasloppen. Men gick finare på Indy 500 sen, men det är ju VK som verkligen var utropstecknet hos ECR.
Ja, verkligen. Och här kan man verkligen börja snacka om då 5 race in på säsongen, att hur påtagligt det var att det var 5 race och 5 olika vinnare.
Ja, så helt öppet än så länge.
Ja, och däribland då överraskningen Rinus VK då. Så att ja, när det var, och Alex Palou inte minst då. Så ja, nej, och där, i den samma anda har det bara fortsatt, för när vi kommer till Indy 500 sedan, så det var ju faktiskt, då gjorde du mig uppmärksam på att det var det snabbaste Indy 500 någonsin.
Ja, ett historiskt lopp på många sätt och vis. Helo Castro Neves, helt otroligt bra han kör. Han körde som när han var 25 igen. Utdulerar uppstickarna Palou och Ward, visar vad skåpet ska stå. Fortsätter att höja Ålderssnittet på Indy 500-segrarna, det är ju bara Alex Rossi senaste 15 åren som har varit under 30 som har vunnit Indy 500. Så det är verkligen veteranernas race här.
Jag känner mig lite dum där efter Indy 500 just för att vi hade ju ganska stor liksom uppladdning inför Indy 500 med massa försnack och specialavsnitt liksom som ledde upp till Indy 500. Jag tror att vi nämnde ungefär Helio Castroneves kanske en gång på de där, under den här Indy 500-veckan med på 4-5 avsnitt ungefär. Och så går han och vinner. Vi hade underskattat honom. Eller hade vi underskattat teamet och Helio, tror du?
Alltså Mineshank Racing med Jack Harvey har ju varit kvalspecialister på senare tid. Men de har också varit olycksfåglar. Harvey är deras heltidsförare. Han ligger väl på 14 plats i mästerskap eller någonting. Man har haft sådana jättekonstiga otur massa gånger. Bromsar som går sönder på Texas där man inte ens använder bromsarna. Och sen så lossnar slitbanan på kvalet till Indy 500 för stackars Harvey. Så han har ju varit väldigt snabb, men han har ju inga resultat heller att visa om. Inga spektakulära resultat i alla fall. Och så kommer Castroneves där. Och första loppet för stallet går och vinner. Medan Harvey som då har varit med och byggt upp det här stallet i 3 års tid kommer i mål på 18:e plats på Indy 500. Så det är ett väldigt glatt och harmoniskt stall vad det verkar. För Harvey kommer ju vara välkommen där ett antal år framöver.
Det är ju ett bevis på ett team som jobbar väldigt långsiktigt. Så de har haft Jack Harvey då som de troget har hållit fast vid och byggt hela teamet kring. Jag tror att det är nog ett framgångsrecept snarare än, kan vi jämföra med något annat team som gärna omsätter förare off mycket, alltså AJ Foyt omsätter väl rätt mycket förare, Dale Coyne Racing är väl också kända för att vara, ja, omsätta nya förare väldigt ofta.
Det tyder lite på desperation från de stallen, men den här metoden som Mineshank Racing gör, den är ganska beprövad. Det fungerade jättebra för Ed Carpenter Racing när de hade Joseph Newgarden. Joseph Newgarden började med Sarah Fisher stall som slogs ihop med Carpenter Racer, Ed Carpenter Racing, och sen 2016 så verkligen lossnade för Newgarden och började vinna race. 2015 var det till och med, och sen blev Newgarden uppsnappad av Penske och började vinna mästerskap. Så jag hoppas att fler stall liksom lägger märke till det här, att den här metoden att håll fast vid en förare, försök hitta sponsorer åt honom eller ha en förare som ni tror på som kanske kan betala för sig. Det är inte en bra med en roterande dörr där liksom. Ett annat stans som jag tror försöker göra det här, det är Dryden Ryan Ball Racing som med Sage Karam har satsat på i ett par år. Inte kört hela säsong men de har kopplat in några gånger. Och nu belönar sig med 7:e plats för Karam på Indy 500. Det var verkligen inhopparnas dag med Castroneves, Carpenter, Ferrucci, Karam, Montoya, Kanaan i topp 10. Så Eriksson som kom 11, han var väl bäst topp 5 av heltidsförarna i IndyCar i det här loppet. Så han förlorade inte så många poäng trots allt.
Nej, snarare tog in poäng efter den här. Det var väldigt ett intressant faktum faktiskt efter Indy 500.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och med det så ledde vi in oss in på dubbelracen i Detroit då, årets 7:e och 8:e race då, där, ja, det har vi pratat om ganska mycket, men det första racet i Detroit då, det var ju då Felix krasch då som, ja, lägger så dip på stämningen, ja, det var lite, ja, det var obehagligt.
Ja. Särskilt med den sortens tekniska fel är väldigt obehagliga. en bra bit över 150 km i timmen som man, ja, deceleration på en tiondel sekund till noll. Mm. Så hur många g-krafter som helst. Jag har faktiskt inte sett någon siffra på många g-krafter, men det kan ju vara säkert uppemot 100. Blåslagen, men utan benbrott i alla fall. Och det har ju blivit comeback, men han har inte kunnat visa att riktigt än vart han finns. Men här tycker jag att vi ändå ser ett trendbrott för Marcus Ericsson. För det är nu i Detroit som han presenterar sig som en toppförare på riktigt i Indycar.
Ja, precis. För ironiskt nog så var det så att Felix krasch låste upp möjligheten för Marcus att hamna på den bästa depåstrategin helt enkelt, tillsammans med bland annat Will Power, tror jag. Och han, efter rödflaggen då för Felix, så hade vi ju Penskes Will Power på första plats, och så hade vi Marcus som var med hasarna redan från början då där. Och vad hände sen?
Power överhettar både hans bil och hans huvud, får vi ändå säga. Det var ju otroligt varmt i Detroit, varmt och fuktigt i Detroit den här helgen. Power skriker när den här rödflaggen, som i och för sig tycker jag var lite onödig efter att Grosjean hade kraschat, Power skriker på stallet: kom i fläktar, kom i fläktar. Han sa senare att nej, det handlar om bilen, men han säger till mig. och sen Powers bil är den enda som inte startar upp igen när det vankas grönflagg.
Just det. Och då har vi alltså Marcus Ericsson först i kön då, med hur många varv kvar hade vi då att köra? 4 eller 5 varv tror jag vi hade kvar.
Ja.
När de grönflaggade igen då, och den Marcus Ericsson håller alltså undan då och tar säsongens första IndyCar, eller karriärens första IndyCar-seger. Jag ville bara nämna lite där om den här rödflaggen då som Grosjean orsakade. Du sa att den var onödig, men är det inte så att reglerna säger att du ska dra ut en bärgningsbil på banan, så måste de rödflagga, eller stämmer inte detta?
Inte rödflagga, men de försöker garantera att loppet startar under grönflagg. Och här var det verkligen på gränsen. Hinner vi få ut en säkerhetsbil och sen ta in den igen och ge dem åtminstone 2 varv? Mm. Jag är optimist, så jag skulle säga ja, gör, prova. För jag tycker så här artificiella break ändå är rätt jobbiga. Jag var tveksam till den saken. Men jag tycker IndyCars rödflaggsregler är ändå rätt bra att... Det här problemet som Power identifierade så fort, att ECU:n höll på att överhetta, det var ju ett rejält problem för honom. Under amerikanska rödflaggsregler, det här gäller även i NASCAR, så får man inte reparera, man får inte röra bilen överhuvudtaget. Det är park för med när det är rödflagg. Medan i Formel 1 så tycker jag att det är så konstigt att om dilemmat är rödflagg eller säkerhetsbil, så vill ju alla ha rödflagg, för då får de reparera bilen hur mycket de vill. Och det såg vi i senaste Formel 1-loppet på Silverstone, att de bilar som var trasiga, de kunde ju repareras utan någon bestraffning överhuvudtaget. Om loppet där hade fortsatt under säkerhetsbil, då hade de skadade bilarna fått lov att gå in i det på, reparera, hamna längst bak i kön. Och det är så det ska vara. Ifall samma scenario skulle hända i IndyCar, att 2 bilar krokar ihop, den andra kraschar rejält, behövs rödflagg, den andra bilen som kan fortsätta har kanske trasig framvingen eller så. Under rödflaggen får man inte byta framvingen, utan då ut i depån, kör ett varv under säkerhetsbilen, när det är gul flagg, då kan man köra in i depå, byta den framvingen då, i det här hypotetiska scenariot. Så det tycker jag att IndyCars rödflaggsregler är mycket sportsligare än Formel 1.
Ja, det håller jag med om. Och just i det här fallet så spelade som sagt Marcus Ericsson hela den första gången, och det var, vi pratat om hans Marcus otur egentligen ganska länge, och vi var inne på det här, framgång födde framgång, och det här var det här har blivit sån här startskottet för en nytt scenario, kan vi tycka, kan jag tycka, kring Marcus Ericssons karriär här nu på senare år, där det faktiskt resultaten och händelserna går med honom.
Ja, lättnaden bara. Ta den här första segern. Och det syntes direkt dagen på. För Detroit är en doubleheader, ett lopp på söndagen också. Mm. Oturen lämnar honom inte på en gång. Det har kanske inte lämnat honom än ens. För det var ju en till depåtabbe ändå på kvalet i Detroit. Han körde soppatorsk sista kurvan innan mållinjen. Så han startade väl på 19:e men kör ju upp sig 10 platser igen. Som han, precis som han gjorde i St. Pete, som han gjort ett antal andra gånger i IndyCar. Mm. Så det är bara synd att det är i alla fall den sista depåtabben som vi har lagt märke till som han har varit med om.
Ja, precis. Och av förklarliga skäl så var det ju så i Detroit Race 2 då, så hade vi inte Felix Rosenqvist på startlinjen då för att han skulle utvärderas och sådär. Men vi har ju anledning att återkomma till det. Men vad hände i övrigt då i Race 2?
Oliver Askew tog över Felix bil. Ett till tekniskt fel gjorde att den bilen bröt i loppet. Men själva tävlingen var ju mellan Joseph Newgarden och Colton Herta igen. Precis som det var i St. Pete. Mm. Eller trodde vi i alla fall. För det blev en sen säkerhetsbil och då vändes loppet helt upp och ner igen.
Ja, och där visade ju McLaren då, eller Pat O'Ward, tecken på att den här bilen, alltså när den är rätt inställd och däcken är i fönstret så är den... Då har de någonting som de andra har väldigt svårt att matcha. Och det var ju verkligen ett bevis på det när Pat O'Ward helt enkelt tar över ledningen då på slutet och deflerar hem säsongens andra seger då. För han var ju den första föraren i år då. Alltså i race 8 så kommer, då blir han först.
Han vinner 2. Ja, han gjorde det så snyggt. Mm. Liksom butta sig förbi Joseph Newgarden på bakrakan som egentligen inte är rak. Så det var ju hittills årets omkörning. Elkhart Lake sen då. Skulle Penske kunna vinna? Nej, för tredje loppet i rad faller en Penske på mållinjen. Elektronikproblem, sänker Joseph Newgarden med 2 var kvar. Och då är det Alex Palou som tar sin andra seger och vinner för Colton Herta. Palou körde jättesnyggt där, skuggade i Newgarden hela loppet och sen när det var dags så körde han förbi.
Och för att dröja oss kvar lite där kring kvalet då, som du säger att Newgarden hade ju... Han tog ju den andra på position i rad här nu då på Elkhart Lake och... Det var lite signifikativt här nu för de senaste 3 racen som har varit egentligen fram till sommaruppehållet att Penske har farten och kommer ju förmodligen bli livsfarliga här nu. Joseph Newgarden i synnerhet under andra halvan av säsongen, men han har ju redan här visat att i kvalfart så har de lite övertaget nu, känns det som.
Newgarden alltså har börjat dominera kvalen. Det ska ha ganska klart för oss. Så... Men lite flyt så kommer Newgarden slåss av mästerskapet om ett par månader igen.
Lite samma scenario som förra året egentligen. Då var det egentligen bara att det handlade om Scott Dixon eller ingen eller Scott Dixon och kanske just Newgarden, men han kan väl inte hinna i fatt, men det höll han ju på att göra. Och det verkar som att andra halvan av säsongen är Joseph Newgardens signum nu för tiden. Så att vi får väl se. Men som du säger, Palou tog över ledningen där och vinner före Herta och blir då den andra föraren den här säsongen att vinna 2 race.
Mm. Och det är nu Palou liksom visar sig som en riktig mästerskapskompatant. Jag var fortfarande lite tveksam efter honom. Han fick ju den stora bonusen efter Indy 500 när han kom 2 efter Castroneves, och Indy 500 är på ett lopp med dubbla poäng. Mm. Och då fick han ju ett ganska bra gap i mästerskapet. Sen var han lite sämre i Detroit, men Elkhart Lake igen, fortfarande visar framfötterna ordentligt. Mm. Svenskarna då? Ja, Felix är inte frisk. Kevin Magnussen tog över hans bil.
Just det.
Tredje loppet i rad med tekniska problem för den McLaren-bilen. Marcus Ericsson, alltså han kör med ett annat flyt, men nu vill han lite för mycket, snurrade en gång, men sen så bara kör han upp sig och fightade om topp 5 om slutet.
Ja, det är imponerande och visar väl tecken på just den racecraft han har då. Det var ju en liten så här överraskning där, just att Felix inte fick köra. Jag tänkte, jag var ganska övertygad om att det skulle komma ett positivt besked här att han skulle få köra på Elkhart Lake. Men han var ju inte den enda som inte fick köra, utan Rinus VK bestämde sig för att göra en Marcus Ericsson, höll på att säga, men det är ju lite taskigt att säga det, för Marcus fick ju, han kraschade ju med cykeln en gång under sin Formel 1-karriär och det gjorde ju Rinus VK också. Däremot var det ingen höna inblandad den här gången, men han bröt nyckelbenet eller någonting där, va?
Ja.
Vem var det som hoppade in för honom då?
Oliver Askew igen. Ja, Askew har bra kontakter och det viktigaste för Askews 2021, det är inte att han kör fort i LMP3-bil, utan det han visar att när han körde McLaren i andra Detroit-loppet, han har inte bränt någon bro till det stallet, även om han petade efter lite kontrovers förra året. Och nu är han välkommen in i ECR, där hans värsta konkurrent från Indy Lights-tiden ramlade på cykeln. Så det är ju ändå bra för Askew att han är där och liksom han är välkommen. Det är bara lite pengar som saknas. Mm.
Och på Elkhart Lake så var det också inte jättelångt ifrån att han faktiskt, han ledde väl ett tag där. Han gick ju på en alternativ chansning där, en strategi som gjorde att han, det var, han körde ju runt och väntade på en gul flagg egentligen, eller en säkerhetsbil, vilket också kom typ ett varv efter det han var tvungen att gå i depå.
Ja,
så det
precis.
Gäller att få lite, chansningar är ju alltid en chansning och sådär, men det är ju faktiskt så att det inte är helt otroligt om vi kommer se honom i IndyCar fulltid från 2022 egentligen, med tanke på att det nog kommer omsättas en hel del förare i olika team, inte minst på Andretti Autosport.
Ja. Men på Mid-Ohio så välkomnar vi tillbaka både Rins Vike och Felix Rosenqvist. De startade i närheten av varandra och Vike kompromisserade Rosenqvists lopp när han försökte tjuva lite starten. Rosenqvist blev hindrad, tappade några platser in i första kurvan och där stod Ryan Hunter-Reay och James Hinchcliffe på tvären och Rosenqvists lopp var över innan det ens började. Men på Mid-Ohio äntligen lossnade för Joseph Newgarden, tredje raka pole position, som faktiskt nu blev en seger. Men det var inte en enkel seger för honom.
Nej, det var det inte. Det som såg så övertygande ut då inför sista stinten där, han såg ju tämligen ohotad ut. Men då bestämde sig Marcus Ericsson för att göra det här racet ganska intressant på slutet.
Ja, verkligen. Marcus var ju överlägset snabbast två sista tredjedelarna av loppet. Det syns bara att han tappade 10 sekunder på första tredjedelen. Mm. Men det här loppet var ändå bättre än när han vann i Detroit, skulle jag säga, för att det här var ju full fart verkligen och det börjar lossna nu, det är skönt.
Tar vi helgen som helhet då, så har det ju varit så att det var ju den där starka kvalinsatsen han gjorde då inför första racet då på Barber, så där han kvalade i Fast Six då. Sen så har vi ju liksom haft anledning att återkomma till det, liksom att det har inte lossnat riktigt på kvalsidan fortsatt under den här säsongen, men så slog han ju till på Mid-Ohio med en tredje plats i kvalet då och startade från andra startled, och därifrån så fick vi se chansen att se en annan Marcus Ericsson, eller en Marcus Ericsson i en helt ny situation där han faktiskt ska förvalta, dryga ut och kanske försöka liksom ta över, köra till sig en race-seger utan att det ska behöva hända massa saker liksom som går hans väg. Och det var ju angenämt, får jag säga.
Ja, på något sätt så är det också lite skönt att visa att han kan imponera utan att behöva köra om jättemånga. Liksom på St. Pete när han kör upp sig 9 platser och i Detroit också när han kör upp sig 10 platser i andra loppet där särskilt. Mm. Nu visar han att han kan använda däcken på ett sätt som man kanske gör i Formel 1. Överanvänder de inte, man behöver inte köra aggressivt för att utnyttja dem på bästa sätt, utan han behöver ta in 4 sekunder per stint, det gör han. Det är inte så att han behöver köra om 5 bilar och sen avståndet till den 6:e bilen, det är skitsamma. Nu är det tiden som räknas, inte placeringarna, och det visar att han kan bemästra en sån situation också.
Tar vi Felix Rosenqvist här då i det här racet, så återigen då en till startklass som han dras in i. Det är positivt här, och dels att han var tillbaka och dels att han faktiskt kvalade ut Pat O'Ward, sin teamkamrat, på Mid-Ohio, vilket var ju jättepositivt ändå. Men vi har ju anledning att återkomma till McLaren om en liten stund här. Men det avrundar ju alltså då säsongens första 10 race då.
Tyvärr inte 10 till. Nej. Det blir bara 16 lopp i år efter Toronto utgår. Men liksom på de här 10 loppen så har det varit 4 gulflaggor på första varvet. Fjärde som vi inte kommit till på i andra loppet Detroit, när Max Chilton var i och för sig ensam med att kladda av banan. Men på de här 10 loppen så har Alex Palou tagit 6 pallplatser, vilket han är värst med. Mm. Bara det är imponerande.
Ja, verkligen. Och så flest på positions då, där har vi Joseph Newgarden som har totalt 3 på positions, varav samtliga 3 är här nu, race 8, 9 och 10 då. Så den formen får man ju se upp med här nu inför kommande race.
Ja, skräckinjagande. Även om man är 69 poäng bakom Palou så är det ändå en skräckinjagande form Newgarden är i just nu. Tänk bara om han hade fått segern på Elkhart Lake också. Då hade han ju faktiskt varit väldigt nära Palou nu. Men bästa kvalsnitt har ju faktiskt Colton Herta. 4,6 är hans kvalsnitt. Och Hörtas säsong har väl inte gått jättebra. En seger på en andra pallplatser. Men inte riktigt med där i spetsiga änden av fältet.
Men bästa racesnitt då?
Om vi bortser från Castro Neves.
Som har 1-1 då.
Ja,
ja, första plats.
Det,
ja,
det är rätt bra alltså.
Det är rätt svårt att stå det. Ja.
Ja, men det är ju såklart Palou som kom två in i 500. 5,6 i racesnitt, alltså placering i mål.
Och det säger också en hel del om hur viktigt det är att vara jämn och att producera höga jämna resultat liksom. Så nu 5,6 i basis race i snitt och då han leder ju också mästerskapet nu då, Alex.
Mm.
Okej, men hur flest avklarade varv då?
Ja, det har ju varit en lite stökig säsong, men det är ändå 6 förare som har klarat av åtminstone alla varv förutom ett. Scott Dixon och Simon Pagenaud, de har kört alla 1210 varv. Alex Palou, Patricio Ward, Marcus Ericsson och Takuma Sato har klarat av 1209 varv. Så det är de som har kommit till mål i alla lopp liksom.
Mm. Och vem har lett flest varv då?
Ja, eftersom Dixon hade så bra helg i Texas så måste det vara han. Där ledde han ju nästan 400 varv totalt. 396 varv har Scott Dixon lett hittills i år. Om man bortser från Texas-loppen så är det Newgarden som har lett väldigt många varv också. Nämligen 200 av de flesta av de här tre senaste.
Men då har vi liksom, kan man säga, rätt avhandlat allt i resultatväg så här långt då under säsongen, första halvan av säsongen.
Ja, men det finns en hel del andra talking points som vi har kommit in på inför säsongen och under säsongen. Vi var ju med och skrev ihop Outdoor, Motor och Sports Edition F1 IndyCar i vintras. Och Ronny, du hade en artikel där och 10 punkter som du tyckte vi skulle hålla koll på den här säsongen. Ska vi gå igenom några av dem?
Ja, det kan vi göra lite sådär lätt och snabbt och se vad vi... Det är ett bra sätt att följa upp faktiskt hur det har gått under säsongen här. För det första så hade vi ju kvinnorna tillbaka i IndyCar på riktigt. Vi hade ju då Prada Autosport med Simona de Silvestro som gjorde debut i IndyCar i årets Indy 500. Hur tycker du att det gick och har det egentligen blivit så som vi hade förväntat oss? Vi hade ju liksom lite hoppats på att de skulle återkomma under fler race nu under säsongen. Vi får se hur det blir under andra halvan här nu. Men hon gjorde ju en relativt habil insats här nu under Indy 500 i alla fall. Gjorde absolut inte bort sig. Alls inte. Det var snarare tvärtom.
Men det blev väldigt svårt för dem. Mm. De hade inte riktigt farten. De var med i det här slutkvalet. De Silvestro har ju inte kört open wheelers på ett tag. Och var lite ovan in i depån liksom och snurrade bort sig mot slutet av loppet. Men det är ett väldigt ambitiöst stall där Silvestro är väldigt ambitiös racerförare. Så vi har absolut inte sett sista av dem. Det här är bara början. De har ju ändå Penskes och hela IndyCar-organisationens backning bakom sig.
Mm.
Men jag har saknat fler nyheter om dem. Ambitionen var ju att dyka upp under flera tillfällen under 2021 och än så länge inga mer nyheter.
Nej, vi får hoppas på en fortsättning där redan den här säsongen. För det var ju redan snack om att det skulle bli en full säsong. Kanske till och med redan till nästa år. Och det hade ju varit väldigt kul att se dem igen. Det var ju så att de har ju ett tekniskt samarbete med Penske på Red Autosport. Och ser man till resultatet på Indy 500 så var det som så att det var ju egentligen ingenting att skämmas för att vara i de här shootout. För om de sista platserna på griden. För det första så har ju aldrig, det har aldrig varit jämnare i ett kval från första till sista bil, va? Och sen så hade vi ju till med en sån veteran som Will Power i samma situation som De Silvestro hade då liksom. Och att bara ta sig vidare till de här topp 33 i år var ju nog tuffare än någonsin med facit i hand.
Ja, tuffade den på väldigt länge i alla fall. Och Power var ju mycket närmare att klanta bort den möjligheten när han nuddade väggen på sista kvalvarvet.
Just det.
Så jag skulle säga godkänt, men inte väl godkänt för Predator Autosport.
Nej, precis. Så vi får se här nu under andra halvan av säsongen och se om de kommer tillbaka. Kanske till Gateway, det hade ju varit en trevlig nyhet. Men då blir det ytterligare en oval. Jag hade ju hellre velat se De Silvestro på en roadcourse den här gången.
Ja, det är där hon har varit som starkast när hon kört i IndyCar tidigare. Du skrev också om Marcus Erikssons kvalfart.
Det var ju det vi pratade om inför säsongen och sedan så har det utvecklat sig till att faktiskt vara det som var en fortsättning vi har pratat om, Marcus kvalfart under säsongen här nu, men också liksom blev en förskjutning till en, liksom en oro kring stat, hur faktiskt det är i depåteamet liksom, för det var ju där mycket av hans resultat har sinkats här nu i år då. Och vad står vi där då?
Snäppet bättre kvalsnitt än tidigare. Nu hans kvalsnitt ligger på ungefär 12. Tidigare har varit 13-14 under hans första två säsonger. Men i alla fall, topparna är högre. Sjätte plats på Barber, trea på Mid-Ohio. Så om man har knäckt koden, det är lite tidigt att säga. Men potentialen är bättre än någonsin.
Det som var intressant på det sista racet här nu på Mid-Ohio där han kvalade trea var ju att de prioriterade liksom inga tider överhuvudtaget under träningarna, för tittar vi på resultatet där så var det ju ingenting som stack ut direkt. Men Marcus sa ju det i intervju med oss då efter racet, just att de fokuserade bara egentligen på mängd och få så många varv som möjligt, så han bara fick en god känsla för bilen och var gränsen låg. Och det, förhoppningsvis kan vi bygga vidare på det här nu framöver och vi får se om det är ett vinnande framgångsrecept. Vi pratade om depåteamet då, för att spinna vidare på det, så var det ju som sagt ett problem i början av säsongen. Det var många resultat som gick i stöpet där. Sedan har de inte satt en hjulmotor fel som sagt på de senaste racen, och det har varit, förutom då i Detroit Race 2 när han räknade fel på bränslemängden igen då under kvalet, så har ju inte liksom, det är ju snarare så att han har tagit positioner under depåstoppen. Mm. Det har varit sett väldigt säkert ut ändå.
Och det är nog en stor del av hans lättnad efter segern i Detroit, att han kan nu lita på materialet igen.
Punkt 3 där som jag hade den saken att hålla koll på under 2021, så var det ju så att Jimmy Johnson, NASCAR-legendaren Jimmy Johnson, byter serie helt enkelt och går från NASCAR till att köra för Chip Ganassi Racing i deras fjärde bil då. Då körde han inte ovaler utan bara road courses. Och det var ju frågan där egentligen hur fort han skulle kunna ta till sig den här typen av bil. Och hur tycker du att det har gått, Jakob?
Inte jättebra. Han har väl orsakat 5 gulflagg hittills. Barber blev det en, på St. Pete blev det 2, Road America blev det en. Så kanske jag glömmer bort någon också. Det var 4 stycken jag kunde komma ihåg på. Bara sådär. Mm. Hans styrka i NASCAR var ju aldrig road courses. Han var en gång på en road course. Men hans styrka var att vara en klippa och vara ihärdig som få. Mm. Och han kommer vara ihärdig när det gäller IndyCar också. Han ska väl testa på oval i alla fall och få sin oval-licens att göra rookie-tester på Indy Motor Speedway. Så vi kommer nog se Jimmy Johnson ett bra tag framöver i IndyCar. Det är kul.
Mm. Och jag tror att chansen är överhängande att vi kommer få se honom på Indy 500 åtminstone nästa säsong. Mm. Frågan är ju hur nära han kommer komma nu under den här säsongen. Det har ju varit som, jag har ju pratat om det, som att det här kan bli den så här feel good följetong här under säsongen och se hur går det för Jimmy Johnson egentligen. Men man pratar inte jättemycket och tänker inte jättemycket på honom egentligen när man är i fältet på den position där han är nu, för att han har en hel del kvar att jobba på, kan man säga.
Ja, men så är också IndyCar-fältet historiskt jämnt nu också. Johnson ligger väl på 104% av de snabbaste tiderna, och för 10 år sedan så hade det räckt 10 platser bättre än man ligger på nu. Mm. Så han är inte så hemskt mycket efter. Och det går i rätt riktning. Det är det viktiga för honom.
Mm. En annan punkt som vi hade inför säsongen var om detta skulle bli Alexander Rossis revansch i år.
Nope. Nej. Han var lite kaxig efter St. Pete när det var ett bra resultat som fanns, men det inte blev ett bra resultat. Och han var inte så nedslagen efter det, för han sa det kommer, nu är vi i alla fall snabba. Men hans form har ju verkligen bedarrat. Hypen börjar dö ut för Rossi. Han är inte med så som mästerskapet. Han har inte sett topp 10 i mästerskapet.
Nej.
Och han sticker ju inte ut, gör inga spektakulära insatser hittills. Så nope, inte någon revansch.
Någonting som också är signifikativt för hela Andretti Autosport i år. Vi såg tecken på det förra året där de saknade fart under första halvan av säsongen, men fick en stark avslutning. I år så har vi ju ja, det är kräftgången fortsätter kan vi säga, förutom då Colton Herta som har visat, egentligen den enda föraren som visar på riktiga kvaliteter i år. Sedan så har vi ju, vi har Alex Rossi, vi har James Hinchcliffe som haft en katastrofal första halva av säsongen och en Ryan Hunter-Reay som har svajat rejält också. Hur är statusen tror du inom Andretti Autosport inför resten av säsongen och inför nästa säsong?
Ja, vi måste döda myten om att det finns the big three i IndyCar. Andretti är inte på samma nivå som Penske och Ganassi är längre. De måste skaka om stallet ganska rejält, tror jag. Hunter-Reay är för gammal. Det låter som en trasig LP-skiva, men det har vi sagt några gånger om. Jag tror inte att Hunter-Reay har någon framtid i stallet längre. De är lite för lojala mot James Hinchcliffe också. Hoppas att de i alla fall får en uppsving och visar sina gamla vanor när bägge var liksom topp 5 varje race. Så det saknas mycket därifrån.
Fråga. Ryan Hunter-Reay är ju förknippad med DHL som är liksom huvudsponsor på hans bil och har varit så i många år. Inför den här säsongen så redan var det ju snack om att huruvida DHL faktiskt skulle dra sig ur. Nu blev det inte så, nu körde de ju. Hur fästa är de vid och förknippade är de med Ryan Hunter-Reay? Alltså är det teamet som har dragit fram den sponsorn till Hunter-Reays bil och de vill ha honom, eller är det han som tar med sig DHL in i teamet, tror du?
Det handlar också om lojalitet där. Historien med Hunter-Reay hos Andretti var att efter säsongen 2009 så var Hunter-Reay på utsidan, han hade vunnit ett par lopp när han körde för Ray Hall en säsong, vann ett lopp, men han hade ingen fast styrning, men han fick liksom prova på att köra de tre första loppen för Andretti. Och det gick jättebra. Han vann i Long Beach 2010 när han hade DHL som sponsor, och DHL var jätteimponerade, och de betalade för att Hunter-Reay skulle få köra heltid i IndyCar då. Och sen 2011 vinner han ytterligare ett par lopp, och sen 2012 så vinner han hela mästerskapet. Så det handlar också om lojalitet, att DHL är där, och Hunter-Reay är ju en fanfavorit, särskilt i Mellanamerika då, i Mellanvästern där IndyCar har sitt stronghold. Så de är bara nöjda med PR:en de får.
Ja, det kan jag också prata om Jimmy Johnson som en feelgood-följetong här, så kanske det här blir en inte lika mycket god feelgood-följetong huruvida det kommer gå för Andretti här nu under andra halva säsongen. Men det ska bli väldigt intressant här nu om det kommer bli en rotation på förare där inför nästa säsong. Jag nämnde Oliver Askew till exempel, om det kanske inte är helt omöjligt att se honom i IndyCar på heltid 2022. Det hade ju en öppning eller ett par öppningar i Andrettis förarroster inför nästa säsong. Det hade ju nog, där är jag nog i alla fall påtänkt. Det vore konstigt annars, med tanke på att Oliver Askew tog sig till IndyCar via seger i Indy Lights då för just Andretti.
Ja, men i vilket fall som helst, så sådana här gamla mästare borde få avsluta sin karriär på eget bevåg och få någon form av avskedsturné. Och det beslutet har inte Hunter-Reay tagit än.
Nej. Ska vi gå vidare då? Punkt 5 i listan här har vi Scott McLaughlin. Han tog ju steget från Supercars i Australien till IndyCar inför den här säsongen. Och där snackar vi alltså om en förare som är otroligt högt renommé. I Supercars så hade han ju då 48 segrar och 59 pole positions. Då, en av de förare, snabbaste förarna i världen, bevisligen liksom. Och nu tog han chansen då att kliva över från Penskes team då i Supercars till att köra IndyCar i år. Hur har det gått där tycker du? Sa jag att han har varit lite anonym, men vi pratade ju med Mattias Jönsson inför säsongen, och då sa de att i en topp 5 liksom, så är det en otrolig bonus här nu i år i racen liksom. Och han har ju som bäst då en andra plats. Har ju visat en jämnhet tycker jag, så jag tycker nog att han har liksom överträffat förväntningarna ändå, för det är inte nu han ska vara som bäst, och jag tror att de har en långsiktig plan för honom inom Penske-organisationen.
Ja, stabil har han i alla fall varit. Piken var i andra platsen i Texas. Han följde upp det med en åttonde plats och en till åttonde plats på Indianapolis Grand Prix. Sen dess har det gått lite kräftgång, 12:e plats som bäst på Mid-Ohio sedan dess. Men han har ju kommit i mål alla lopp. Han blivit varvad några gånger på Detroit. Så han var inte med i den här statistiken och klart av flest varv. Men det är bara i loppen i Detroit som han blivit varvad i alla fall. Så att han hänger ju med. Så det är, han har också de sista procenten, eller decimalprocenten tror jag det handlar om. Han har klarat av 1206 av 1210 varv i år.
Och som du säger, inte gjort några större misstag egentligen. Det var väl något, det var på någon träning, jag vet inte om det var Detroit. Kan det ha varit, och kanske har minst fel också. Där han satt i muren lite onödigt, vilket han förlorade värdefull träningstid på. Liksom. Men i övrigt så, nej, han ser och lär och därmed den äran. Vi får hoppas att han kan fortsätta resten av säsongen, kan lyfta sig lite till här nu och få till några fler resultat. Det ska bli väldigt intressant i alla fall. I ett Penske som förutom, ja, det är lite roligt för vi har Joseph Newgarden då som kommer vara livsfarlig här nu under resten av säsongen. Vi har Simon Pagenaud i topp 10 i mästerskapet som vi knappt nämner för att han, som du säger, han gör inga spektakulära grejer. Men han är med i alla fall. Sen är det ju Scott McLaughlin.
Will Power som mest pratar mer än kör bra i år. Men han blev lite rånad i Detroit, men Will Power är rolig att lyssna på. Men det är tråkigt att han inte är i jättebra form i bilen.
Nej, men det är ju intressant just för om vi ska prata om Will Power, så hans signum har ju varit sina starka kval och jag tycker inte han har inte övertygat på kvalen i år.
Nej, han har snurrat bort ett par gånger och knappt varit i närheten när han var tidigare. Kan det vara att Mattias Jönsson inte är ens chefsmekaniker längre? Det kan vara.
Jag tycker slå fast att det är därför.
Ja, det är det nog. Men han har varit lite ur balans det här året. Men Power kan ju dyka upp. Det har varit ett antal gånger som jag har tänkt han kommer aldrig vinna igen. Och sen så vinner han 3 lopp i rad. Så, eller något sånt. 2 närmsta 4. Så kan det säkert bli mot slutet av året i alla fall. Ska vi gå igenom lite Indy Lights, så våra juniorer i USA. Linus Lundqvist dominerade i Formula Regional Americas förra året, 15 segrar på 17 lopp. I början av Indy Lights-säsongen såg det ut som att han skulle nog kunna vinna ett och annat. Nu har det blivit 2 segrar, men han är inte värst i griden på det. Utan Kyle Kirkwood har ju bättre form för tillfället.
Ja, precis. Kyle Kirkwood och Andretti Autosport kan man säga som båda har visat framfötterna här nu under de senaste racen här nu. Samtidigt som till exempel Linus Lundqvist och Global Racing Group med HMD Motorsport, som de heter då, det är ju 4 bilar totalt, har liksom tappat de här, eller snarare inte avancerat de här procenten som Andretti liksom har ryckt framåt då. Så sen Kyle Kirkwood har haft otroligt högt renommé och anseende inför säsongen och har ju varit den alla snackat om. Det kanske beror också på att han är amerikan och det är tanken är att det är han som ska ta sig in i Indycar och bli den här nya kronprinsen. Efter till exempel Joseph Newgarden som kommer bli mästare i framtiden här nu. Men ser man till mästerskapet i stort här nu så är det ju då, det är Kyle Kirkwood som ligger på första plats. Sedan så är det David Malukas som är Linus Lundqvists teamkamrat för HMD Motorsports då på andra plats. Och så har vi Linus på tredje plats i mästerskapet. Och det är ett hopp där sen ner till resterande fältet.
Ja, det är klassskillnad faktiskt tycker jag. Trots att det finns Alex Peroni som körde Formel 3 med helt okej resultat. Daniel Frost gjorde bra ifrån till Mid-Ohio senast, men ändå så Lundqvist har fortfarande chansen på mästerskapet, men det blev inte så enkelt som vi nästan anade liksom, på Barber när han kom tvåa. En försiktig andra plats och sen en övertygande seger. Utan det blir lite svårare ändå.
Mm. Det är kul att se att mästerskapet i sånt här, alltså Indy Lights då i år, att de faktiskt har så många duktiga, potenta förare. Så att det är så pass jämnt som det är. För det här är ju absolut inte över på något sätt. Utan det är inte mer än 25 poäng tror jag från Linus upp till Kyle Kirkwood på första plats. Så att det ska bli spännande att följa fortsättningen.
Det är det jag menar, att formen är inte riktigt där för tillfället. Men det kan ju också vända väldigt fort. För helt plötsligt sitter ju Kirkwood den här formen som har gjort honom jätteväl. Efter att det har kladdat bort, särskilt Barber kladdade han bort några resultat. Men det blir väldigt spännande och de kommer ju få köra på Noval nästa gång. De hoppar Nashville och de kommer vi får se på Gateway om ungefär en månad.
Det ska bli spännande att följa och se Linus Lundqvist på en oval.
Ja, någon annan som kommer bli väldigt intressant att se på en oval är Romain Grosjean som vi kommer in på.
Ja, just det. Han var ju min sjunde punkt på den här topp 10-listan. Ja. Så det, alltså, det har inte varit något tvekan om hans kvaliteter som förare inför den här säsongen här nu när han klev in. Men han har ju också överträffat tycker jag. Dels med sin kvalfart, vilket han hittade direkt kan man säga. Men sen har han visat i racen att han är att räkna med. Och
jag tycker det bästa med Romain Grosjean är hans attityd just nu. Efter att harvat runt den här hasbilen i Formel 1 så länge, efter den här fruktansvärda olyckan i Bahrain, att han håller humöret uppe och han vill upptäcka nya saker. Liksom, han är kvar i USA trots det här månadslånga breaket. Han är inte någon som åker hem till Monaco eller Genève kanske är han bor. Och chillar vid poolen och försöker komma undan. Utan han är ju på roadtrip i deras motorhome och ser alla möjliga randomplatser i Mellanvästen. Så han verkligen, fisken i vattnet är han. Och
Hela familjen verkar ju vara som fisk, ta till sig det här på ett jättepositivt sätt. Så att det är väldigt roligt att se.
Det är inte lika glamoröst som Formel 1. Och det är nog en bra sak i Romain Grosjeans värld, i hans huvud. Resultaten har ju inte varit jättefina. En pole position och en andra plats på Indy Grand Prix. Lite kräftgång annars. Två brytna lopp i Detroit bland annat. Men med Ohio så gjorde han Marcus Ericsson och klättrade ungefär 7-8 platser i loppet, men dock då blev den sjunde, så han startar väl runt 16 någonting. Så det finns en del att jobba på. Men när han trivs så bra, så varför flytta ifrån IndyCar? Jag tror att han är ganska het på silly season-marknaden just nu.
Det tror jag också, och framförallt den här tendensen som man märker på, eller attityden man märker, kan att han börjar bli lite sugen på vader också.
Ja, han ska ju köra Gateway. Mm. Gateway som är den långsammaste valen i år. Men förhoppningsvis så kommer fler ovaler nästa år. Jag hoppas särskilt på en återkomst till Iowa som är väldigt annorlunda från någonting han någonsin kört. För den är väldigt kort och den är ganska högbankad. Medan Gateway, det är liksom två långa rakor och sen två ganska snäva kurvor. Så det har han ju varit med om tidigare. Så vi får se hur kalendern blir nästa år. Då tror jag att han kommer bestämma sig hur han ska göra. Men om han ska vara särskilt på silly season-marknaden, då gäller det att han kör ovalerna också.
Punkt 8. 40-plussarna.
Ja, Helio Castroneves kan man inte säga nog om. Just hans firande efter segern på Indy 500. Det var så vackert att en legendar så där liksom blev omfamnad av liksom hela depån. Visar vilken respekt han har. Han har ju kört IndyCar sedan 1998. Och hoppas han får en riktig avskedsturné när han väl väljer att lägga av från IndyCar. För när han blev petad från Penske efter säsongen 2017, då blev han ju verkligen petad och var ju liksom tvungen att bara köra ett par lopp om året och sen istället leda IMSA-stallet. Samma sak skedde ju för Juan Pablo Montoya, som nu kört två lopp i år, en riktigt bottennapp på Indy Grand Prix, men fint resultat på Indy 500. Och så Tony Kanaan som vägrar ju upp. Inte lika bra resultat för honom i Ganassi-bilen, men han verkar kul fortfarande, så om man är välkommen så varför sluta? Om man kan köra IndyCar så ska man väl göra det.
Ja, för han delar ju bil då med en annan 40-plussare då som vi varit inne på förut, Jimmy Johnson. Ja, det är många 40-plussare i år.
Ja, Takuma Sato har vi inte kommit in på och han har ju inte gjort något spektakulära resultat, men han är topp 10 i mästerskapet precis bakom startkamraten Graham Rahal som varit lite vassare. Så att de håller den. Det är just Hunter Ray som jag är lite särskilt kritisk mot. Han är väl inte 40 än. Han är 39 tror jag. I alla fall. Någonstans där.
Han är bara gossebarnet.
Ja, du ser. Och Scott Dixon ska vi inte ens börja prata.
Någonting som vi pratade om inför säsongen som är min punkt 9 här på listan, det var att det skulle vara en kalender det kanske svänger om med tanke på covid-19, att man kanske kommer få flytta datum, det kommer ställas in race. Det har inte varit så dramatiskt på den fronten förutom att de ställde in då Toronto. Det är ju dramatiskt i sig, men i övrigt så har det varit ganska stabilt ändå.
Ja, det är skönt att det kanske har med den nya administrationen i Vita huset haft lite mer kontroll på covid-19 än vad den tidigare hade, som gör att smittan har dämpats lite. Nu har det gått upp lite igen, tror jag, i vissa delar av USA. Mm. Men det är inte så här kritiskt läge där tusentals människor dör varje dag. Och det är liksom, logistiken finns på plats nu. Så nu finns det en plan från regeringarnas sida. Resultatet har blivit att Toronto utgår, blir inte något ersättningslopp. Men vi förväntar oss inte några fler svängningar i kalendern i alla fall. Och det är väldigt skönt.
Mm, ja, det förväntar mig många fler så här, du vet, dramatiska omkastningar eller så här, sista, alltså bara några dagar innan racet skulle gå, så har de ställt dem in liksom och så där. Men det har inte varit något sånt där, inga snabba omkastningar tycker jag, för det här med Toronto till exempel, jag har vetat länge att de skulle ställa in.
Mm. Ja, väldigt skönt, och det är väl bekräftat också att finalen blir på Long Beach, stadsloppet där i Kalifornien, och det kommer ju vara en jättehäftig final tycker jag.
Sista punkten på listan, det är då jag citerar, se upp för Aaron McLaren SP, och det, ja, det får man göra, kan man säga.
Jag håller fast vid att jag tror fortfarande på Patricio Ward som mästare. Jag tror det kan vara mellan honom, Palou och Newgarden. Dixon har ju inte varit jättehet, men McLaren-stallet har ju kommit underfund med däckslitaget de visar på St. Pete. Nu handlar det ju att sno så många poäng från Palou som möjligt, och Felix har ju varit snabb. Texas till exempel, i Detroit så låg han före Marcus och Will Power på samma strategi innan olyckan skedde. Han kvalade ut Palou på kvalet för Mid-Ohio. Så att han ligger 25 i mästerskapet, det är inte för att han varit långsam, utan för att det varit så otrolig kräftgång bara. Så det är lite lustigt stall det där, att det så ofta handlar om en bil i det stallet. Men de lär ju sig hela tiden, och någon gång måste de släppa.
Då man jämför man Felix och Pato här nu då, så är det så att Pato Ward kör ju faktiskt den här bilen för andra säsongen här nu, och detta är Felix första säsong. Jag tror att hade bilen varit mer lättkörd eller haft ett större arbetsfönster, så hade ju Felix kommit underfund med den här bilen mycket, mycket snabbare. Nu inför den här säsongen så är det som så att de har gjort en bil som är riktigt potent när den väl är i det här arbetsfönstret, som man säger då, eller när man jobbar däcken på ett optimalt sätt, och då är det liksom, då är de förmodligen snabbast på griden idag. Däremot inför den här säsongen så har de gjort de utvecklingar de kan, vilket har bidragit till ett smalare arbetsfönster än förra året då, vilket har ju gjort att det tar ett tag att vänja sig vid den här bilen, och jag tror att det är någonting de kommer få jobba runt och jobba, utveckla, och för att liksom, det är klart att de vill kunna ha ett bredare arbetsfönster att jobba inför då, men det tror jag inte kommer, det kommer inte ske några mirakel nu under den här säsongen, utan det är snarare till nästa säsong då. Men vad tror du om Felix status i teamet, Jakob, då, med tanke på, även om vi har konstaterat här nu att det är mycket, har ju brutit på otur, han har missat två race på grund av skada, Felix då, men och som vi säger, 25 i mästerskapet, vad tror du ledningen tycker om det?
Det är ett jäkligt kärvt läge de har, för nu handlar det om att säkra de här leader circle poängen som topp 22 bilarna i mästerskapet får, inte föraren utan bilarna, de som är topp 22 får ett stipendie om det är på $1 miljon att fortsätta köra IndyCar. Det var det som petade bort Marco Andrettis bil till i år till exempel. Nu så de loppen Felix missade, det blev ju också plumpar i protokollet, där blev tekniska problem även i de två loppen för Askew och Magnussen.
Just det.
Så det är liksom, det finns inga som har mer data om Felix än Felix själv och hans chefsmekaniker. Så de ser ju vad problemen är, och det har ju varit några förarmisstag, bromsat på sig i depåstoppet i Texas, men det borde inte blivit så dyrt. Körde för fort i depån på Indy 500 eftersom det var så få gulflaggor på Indy 500. Det var liksom inte en enda krasch på banan där, så gjorde det att han aldrig fick en chans att komma tillbaka in i racet, även om han hade farten där. Han skötte bilen bättre än stallkamraten i St. Pete. Det är just bara de här små misstagen och den här snöbollseffekten som har blivit efter dem som har ställt till det så mycket. Så de är nog nervösa hela stallet nu just för Leader Circle-poängen. Och det ser ju inte bra ut för ragga sponsorer ifall de missar de här $1 miljon som står på spel.
Tar man Detroit när han kraschade, Felix, så jag vet inte om du kommer ihåg det, Jakob. Det är klart att du kommer ihåg, du kommer ihåg allt. Men han flög ju fullständigt fram i bilen strax innan kraschen.
Precis. Han var ju ett antal sekunder före Power och Ericsson till och med. Och de gick ju på samma varv, Felix kanske något varv tidigare. Mm. Samma strategi i alla fall. Så du ser, det är Murphys lag.
Exakt. Så det ska bli spännande att se här nu framöver här nu. Det verkar som att de som teamkamrater Pat O'Ward och Felix Rosenqvist verkar ju trivas jättebra tillsammans. Så vad vi har hört liksom från teamet och så här, så är det ju, verkar ju komma väldigt bra överens och ha en väldig harmoni i teamet då. Så är det ju, hoppas de kan bygga vidare på det och så att båda förarna kan få med sig resultaten framöver. Och som du säger, Pat O'Ward håller du fortfarande alltså som mästerskapsfavorit.
Ja, trots allt. Han är nog det mest... Han kan tämja sin aggressivitet bättre än någon annan på banan. Man ser lite Juan Pablo Montoya kring millennieskiftet i honom. Medan Alex Palou ser lite Alex Zanardi. Också väldigt bra på att tämja sin aggressivitet. Kanske inte riktigt lika snabb. Men två väldigt intressanta förare. Och så tror jag självklart på Josef Newgarden då. Mm. Vilka tror du på då? Du tippade väl... Vem var det du tippade inför säsongen?
Jag glömde av det. tippade inte Colton Hurta? Kommer säkert någon höra av sig och säga nej, det gjorde du minsann inte. Men jag tror att det var Colton Hurta faktiskt. Nej, ja, det är svårt att säga faktiskt. Colton har ju haft topparna, verkligen, men har haft lite oflyt. Vilket kanske hänger ihop med, som du säger, teamet. De är, Andretti är kanske inte den här Big Three längre, just nu i alla fall. Jag tror att han tar ut det maximalt ur den bilen som han gör just nu. Och det, nu är han ju, Colton är ju efter Marcus i mästerskapet till exempel. Så jag tror att jag får ju där... Det skrev jag mycket till om han skulle gå och vinna mästerskapet. Så jag tror att där, jag har inte samma självförtroende som du har kring din favorit. Okay.
Vi kan väl avrunda det här säsongssammanfattningssnacket med att se över vad våra svenska förare sa om målet inför säsongen. Mm. Felix sa att det realistiska målet är att börja säsongen bättre och att The Big Three ska bli The Big Four med McLaren ska antryta Penske, Ganassi och Andretti. Började säsongen bättre än förra året för honom?
Nej.
Nej, sorry. The Big Three, den myten vill jag slå hål på, men stallet är ju närmare än på länge till just Penske och Ganassi i alla fall. Så att stallet i sig har bra chans att komma närmare och bli ett givet toppstall och inte en underdog.
Mm. Jag tror att den här typen av uppehåll nu som kommer här nu, som jag ju sa ju inledningsvis här nu i podden, att vad ska vi med uppehåll att göra? Vi vill ju se racing varje helg. Men jag tror ur Felix perspektiv tror jag det här är en skönt litet uppehåll här nu inför en omstart. Och man är ju aldrig bättre än sin senaste helg. Så är det ju. Vi har ju otroligt kort minne i den här. Inom den här sporten. Det är bara du som minns allt långt tillbaka i tiden. Sådär. Så att jag tror att ett eller två starka resultat från Felix sida här nu inför andra halvan av säsongen, så liksom, då kommer det vara helt andra tongångar direkt. Både från oss och från folk i övrigt och sådär. Men jag tror att det här uppehållet kommer göra honom gott. Och kan de, som jag säger, jobba vidare på det här med att försöka hitta lösningar på att hitta däck, alltså arbetsfönstret för däcken här nu på alla typer av banor framöver här nu, så tror jag det är, då kan du nog fortsätta se på, kan du se, ja, peka uppåt för hela teamet och inte bara för Pat O'Ward. Det du sa pratade om att de vill ansluta till Big Three då, så att de blir Big Four. Det kanske kommer visa sig inom ett par säsonger här nu att The Big Three kanske kommer vara Chip Ganassi, Penske och McLaren.
Inte omöjligt alls. Ska vi se vad Marcus sa inför säsongen.
Mm.
Han sa att han har några personliga målsättningar som han ville hålla för sig själv. Jag frågade honom om det efter Detroit och han verkade rätt nöjd med just de målsättningarna. Och ingen aning om vad det kan vara. Men han vill ta nästa steg och leverera de höga topparna.
Mm.
Höja lägsta nivån liksom. Höja lägsta nivån, det har han väl inte riktigt gjort. Men han har levererat de höga topparna i alla fall. Så där får Marcus 2 tummar upp.
Mm.
Så formkurvan ser helt rätt ut. Och det är nog det här han hade tänkt sig också inför säsongen. Att faktiskt som mästerskapet, det var långsökt. Det märktes lite på honom när vi pratade om just det här. Men till nästa säsong, då jäklar.
Mm. Hur ser topp 10 ut i mästerskapet just nu då?
Ja, topp 10 i mästerskapet har vi Palou leder, 39 poäng för Patricio Ward. Scott Dixon ligger 3, 56 poäng efter. Joseph Newgarden 4, 69 poäng efter. Det är nog mellan de fyra, men Dixon, han har inte varit lika häftig som han var förra året. Så jag tror Newgardens form är det mest skräckinjagande av de här fyra i toppen i alla fall. Femman ligger ändå Marcus Ericsson, 104 poäng efter, så det är ganska exakt 2 lopp bakom, 2 vinster bakom Palou. Men nu är också kruxet att alla som startar ett IndyCar-lopp tar poäng också, så det är 3 lopp Marcus måste vinna i rad för att ta ifatt det här ungefär, kan man säga. Simon Pagenaud, osynlig, men 6:a i mästerskapet, 113 poäng efter. Colton Herta, 124 poäng efter på 7:e plats. Rinus Vikej, trots att han missar Road America, 8:e i mästerskapet, 127 efter. Graham Rahal, 128 poäng efter. Och sen 10:e plats, Takuma Sato, 158 poäng efter. Så det är ett riktigt getingbo fortfarande om 5:e platsen mellan Eriksson, Pagenaud, Herta, Vikej och Rahal.
Mm.
Och det kommer också bli väldigt spännande. Jag tror av dem 4 så är det ju Marcus som har bäst form.
Det är det, så är det verkligen. Och jag tycker jag har varit, alltså Simon Pagenaud och Marcus har ju setts ganska mycket på banan under den senaste racen och så. Där tycker jag faktiskt att Marcus har dominerat Pagenaud även i racen då. Så att det ser positivt ut. Vad tror du om Marcus utsikter att klättra ytterligare mästerskapet då?
Ja, det tror jag blir väldigt svårt eftersom det är 4 fantastiska toppförare framför honom och det är ju faktiskt en bit på 35 poäng upp till Newgarden. Så det kan vara lite häftigt. Men att hålla gubbarna bakom sig, det tror jag absolut är möjligt om kvalformen fortsätter peka uppåt.
Mm. Sen så nämnde du förut att vi har Felix nere på en 25:e plats. Vi struntar i placeringen egentligen i mästerskapet. Men vad tror du om Felix möjligheter att klättra? Det är klart att han kommer göra det ännu under andra halva säsongen.
Ja, lyssna på det här. Han har lett dubbelt så många varv än Marcus Ericsson.
Så där, ja. Bara en sån.
Felix har lett 14 varv under året, Marcus bara 7. Ja, men ja, så att Felix är där, det handlar ju om att missade 2 lopp. Och sen stolpe utloppen i Texas där han knappt fick poäng med sig.
Mm.
Crashen i Detroit, så klassificerat han på 6:a plats. Samma sak var det ju Mid Ohio. Barber fick han inga poäng med sig. Så det kommer naturligt bli så att han tar sig om åtminstone. Kellett kan vi nog räkna med ganska rejält att ta sig förbi.
Mm.
Carpenter Daily-bilen kan han säkert ta sig förbi. Daily ligger på 18:e plats i mästerskapet. Santino Ferrucci kommer inte köra resten av året. Han ligger ändå före Felix, det är ju också Helio Castroneves. Så jag räknar med att Felix kommer kanske kunna knäcka 15:e med lite flit.
Och då har vi också säkrat den här prispengarna just för bilen, ja, också.
Så är det ju faktiskt. Att det är på gränsen, men det finns ju bilar framför som är ju en piece of cake i princip varje helg.
Mm. Och näst på tur så har vi då en av årets höjdpunkter ändå, det är racet i Nashville. Första racet någonsin som körs då på den här stadsbanan i Nashville som ser väldigt intressant ut.
Ja, Nashville är ju en racingstad ändå. Den här Superstar Racing Experience där vår vän Willie T. Ribbs körde på Nashville Fairground Speedway. En kort oval som har legat mitt i stan i över 100 år. Största publiken där sedan 70-talet. trodde de, den här högsta nivåvisionen i NASCAR var där. Och Nashville Super Speedway, en annan ovalbana, bjöd in NASCAR för första gången någonsin för några veckor sedan. Så det är en väldigt taggad stad på motorsport.
Och där kommer vi återkomma om ett par, då blir det uppsnack inför det racet om ett par veckor då.
Mm. Ronny, vad tänker du göra tills dess?
Ja, vi har lite projekt på gång.
Mm-hmm.
Vill jag ta
detta?
Jag vet inte om du och Gerga intervjuade ju Marcus Erikssons personlig tränare Alex Elg förra året.
Ja, en väldigt trevlig prick som vi har haft kontakt med sedan dess också. Han hänger ju med Marcus även i USA och hjälper honom sin personliga träning alltså.
Mm. Och då pratade vi om, då var ju temat på det avsnittet var ju så tränaren in i kvarförare, va?
Mm.
Så vi tänkte ta det vidare här nu och göra ett litet sommarprojekt, ett litet sommarexperiment. Vi hörde av oss till Alex och frågade om han kunde hjälpa oss med att dela med sig av en vecka. Så som Marcus Eriksson tränar under en försäsong, under en vecka. Det ska en av oss få testa på här nu under kommande vecka.
Inte jag, inte jag, inte jag, inte jag.
Nej, vi har ju redan dividerat om detta. Det är ju jag som åker på den.
Ja. Så hur känns det inför det här? Är du taggad?
Ja, jag är jättetaggad. Det ska bli jättespännande att se exakt hur mycket crap man är byggd av, kan man säga. För det vi ska göra här nu under nästa vecka här nu, det är att jag ska få ett träningsprogram som är matchat eller som en kopia av Marcus försäsongsträning, en vecka ur Marcus försäsongsträning, och ska jag helt enkelt få testa på den träningsmängden. Och det är ju ganska, ja, det är kul att se hur det går. För vi kommer göra som så här under nästa vecka här nu är det 2 veckor kvar till Nashville. Så under nästa vecka så kommer vi köra en sommarrepris på, vi intervjuade Kenny Beck under ett dubbelavsnitt då i början av Indy-poddens, jag tror det var avsnitt 2 och 3 tror jag det var, eller 3 och 4. Jag tänkte vi slår ihop dem till så en intervju i sin helhet som vi kör repris på här nu nästa vecka. Men i sociala medier däremot så kommer ni kunna följa mig på Instagram eller Indy-poddens då kommer jag bombardera med inlägg på i händelser där och hur det går under min framfart. Men vi pratade ju med Alex här nu lite här nu under veckan här nu. Vi kanske ska lyssna på det, för han hade lite pointers och lite hur man ska tänka.
Alex Elg, personlig tränare till Marcus Eriksson. Berätta, vad har jag gett mig in på nu?
Ja, det var du som ville. Du ville känna på lite hur Marcus träning ser ut, vad han går igenom en vecka, och vi valde ju att köra liksom lite av en uppbyggnadsvecka som vi brukar kanske köra på försäsongen och sånt. Så kanske få ett litet smakprov i alla fall. Det kommer nog inte vara riktigt lika tufft, men ja, smakprov.
Ja, jag tror det ska, okej, ja, men jag har ju varit beredd på liksom att säga upp all kontakt med omvärlden och bara gå och sätta mig i en hytta någonstans och bara kötta i en vecka.
Ja, det är så. Alltså, vi kan ju lägga till lite till om det är så, om du vill.
Ja, vi får se när vi har gått igenom upplägget här nu. Men du var ju med i podden för ungefär ett år sedan. Då pratade du med Jakob och Gerga. Ni pratade om en IndyCar-förares fysik. Så. Men bara för att uppdatera, så berätta gärna igen. Vad är det som utmärker fysiken hos en IndyCar-förare eller en reseförare på toppnivå? Liksom Formel 1 eller IndyCar? Och så här, vad är det man är ute efter liksom, rent fysiskt?
Ja, det som jag brukar säga är väl egentligen att ofta så är det så här, eller ofta, men ju bättre kondition, ju bättre vältränad du är, desto mindre misstag kommer du göra i slutet när det börjar bli jobbigt och sådär. Jag tror alla kan köra snabbt i början av racet och liksom, men sen så när det börjar bli varmt, svettigt och man börjar bli lite låg på energi och liksom sådär, och har man inte tränat så ordentligt så tror jag att man kommer göra mer misstag och som kommer kosta i slutet.
Men jag ska träffa på testa på en träningsvecka nu ur Marcus försäsongsträning, sa du. Vad kan jag se fram emot här nu då?
Nej, men vi blandar ju rätt så mycket. Vi försöker köra en hel del kondition. Men vi går också på gymmet en hel del. Och då vissa dagar kanske man försöker köra 2 pass om dagen. Och i vissa dagar kanske man är ute på cykeln ett längre pass, så blir det bara ett pass då. Men lite blandat, alltså försöker göra så mycket som möjligt på en vecka känns det. Men cykel och löpning och sen så gym är väl det som är liksom den liksom kärnan, om man säger så.
Men hur lång tid tar det normalt sett att bygga upp en den fysiken som Marcus har egentligen, alltså från det att ni började, så när hur många år tar det egentligen att komma dit där Marcus är idag, skulle du säga?
Ja, bra fråga, höll jag på att säga. Det tar ju, och det är det som många tycker, att när många vill gå på gymmet liksom, så efter en månad så tycker de är tråkigt för att de inte är där de är redan liksom. Och det är någonting som hör rätt så ofta, att liksom ja, nu har jag gjort den här övningen i, ja, eller det här upplägget liksom i 2 månader, och jag tycker inte att jag ser magmusklerna liksom. Mm. Det tar ju tid, det tar jättelång tid, och speciellt om man ska göra det bra tycker jag, så ska man låta det ta tid. Och Marcus träning har ju ändrats rätt så mycket, måste jag säga, från första början liksom. Då, första början när jag jobbade med Marcus, då var det nästan allting han behövde liksom förbättra och sånt där. Och det var liksom, jag tror att han tyckte det var lite jobbigare att gå till träningen liksom, för att det var mycket nytt och han var väldigt trött efter varje pass och liksom. Men nu är det mer liksom så här, nu vill ju han träna, nu vill han nästan köra egna pass oftare och liksom bonuspass och sånt. Men sen så är han på en helt annan nivå, så att han behöver, dels så är det ju svårt, vi vill ju inte bygga muskler när man kör racerbil, för det väger ju. Men han är på en sån nivå så nu räcker det nästan att han bara bibehåller den träningen han har. Och då när vi kanske kör försäsongsträning och sånt, då är det liksom, han slutar ju aldrig träna heller. Men den där försäsongsträningen, det blir liksom en sån där kick-off nästan. Att nu är vi igång igen och liksom, men det är liksom inte så mycket nytt som vi gör längre, som vi gjorde i början.
Ja, det är jättesnällt Alex att du hjälper oss med det här experimentet här nu. Så det ska bli spännande och återkoppla till det sen på andra sidan och se, ja, hur jag mår.
Det är jättekul tycker jag, och se vad du tycker också liksom, hur du känner och sådär. Och sen så det är alltid lite svårare när man gör på distans tycker jag, träning sådär, och försöka förklara allting och se om du får ut det jag tror att du får ut av det. Men det ska bli kul att höra.
Men jag har ju Strava, jag vet att jag följer dig på Strava, så du får väl följa mig då, så kan du lägga upp alla träningspassen där, så får du se exakt hur kassa mina värden är efter varje pass. Ja, men det ska bli jättekul här. Så jättetack Alex. Så vi hörs på andra sidan helt enkelt.
Ja, men det gör vi. Jättekul.
Tålas att säga att du tränar ju i alla fall, så det är inte precis att du är en softpotatis innan du ger dig på det här.
Nej, men softpotatis är jag nog inte. Men jag tränar väl regelbundet, men alldeles för lätt egentligen för den här typen av elitträning så här. Men ja, det ska bli kul att känna på exakt hur tufft det är, och i och med att det är under 5 eller 7 dagar här nu som vi kommer att köra detta då, så får man en känsla för det i alla fall. Jag får väl lägga det på en viss nivå, för jag har ju självinsikt, tack och lov. Så ja, det ska bli väldigt spännande faktiskt. Så missa inte, om ni följer oss på Instagram, Indiepodden på Instagram, så gå in och följ oss här nu då, och så följ här under den kommande veckan. Jag tror vi kommer dra igång nu på lördag med det då, och så några dagar framöver där då. Så får vi göra en liten uppföljning sen i vårt inför Nashville-avsnitt där, hur mycket träningsverk eller hur sliten jag är.
Spännande, lycka till.
Ja, tack. Det lär jag behöva, känner jag.
Så med det, har vi något mer att tillägga?
Nej, det var kul att prata med dig, Jakob, igen.
Ja, detsamma. Det här sommaruppehållet, när det är så fint väder, i alla fall i Sverige, så borde det vara mer racing att bjudas på, men det blir ju andra idrotter istället, så det blir att jag har tvn avstängd.
Du kommer inte följa OS? Du kommer inte följa OS alltså?
Ja, det finns inget motoriserat där, så nej, jag vet inte. Kanske någon så här riktigt random sport. Breakdancing eller klättring eller surfning. Något sånt tycker jag är lite kul att kolla på.
Ja, okay. Jag kommer nog sitta klistrad faktiskt, så mycket familjen tillåter. Jag är ju en idrottsnörd. Och jag vet ju anledningen till att Anna Andersson inte är med oss här nu under ett par veckor här nu, det är att hon går ju in i OS-bubblan med idrottsjournalist som hon är här nu och kör fullt ös på det här nu. Men hon är tillbaka om några veckor igen efter, på andra sidan, sommar-OS. Så var inte oroliga för det.
Ja.
Men vi tack till våra samarbetspartners Automotorsport och tickoracingshop.com, och glöm inte att ni alltid har rabatt i webbshoppen på stefanjohansson.art när ni anger rabattkoden Indiepodden.
Tack så mycket, Ronny.
Tack själv.
Vi hörs.
Gör vi. Hej.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.